Första fråga, hur många av er var inte här i söndags, förra söndag? En hel del. Okej, då ska jag bara kort repetera, därför det där andra avsnittet med samma temat. Och temat är att bli fri från bördor som finns i våra liv på grund av förhastat uttalade ord och löfte. Vilken häftigt tema, va? Vilket häftigt tema. Okej, jag ska repetera. Jag tror att det är många av oss som i onödan bär på bördor som vi själva faktiskt orsakat. Och det är när vi uttalar saker och uttalar löften speciellt. Och sen ångrar vi att vi har gjort det. Och det ibland kan vara kvar i minnet och i själen och bära på det i åratal. Jag vet att jag är väldigt bra på det. Att förhastat uttala mig. Och det är därför jag är så glad, för att det finns en befrielse. Och att man behöver inte bära på de här bördor. Vi nämnde att munnen är en gåva, eller hur? Vad skulle vi göra om vi inte hade en mun? Kunde inte lovsjunga Gud nu. Men jag har många gånger, lika mycket som jag varit glad att jag har en mun, så har jag varit ledsen att jag hade en mun. Eller bättre sagt, inte ledsen att jag har en mun, utan att jag använde det på det sättet som jag använde. Och det är märkligt hur man kan liksom göra sin själ tung genom att säga saker, eller hur? Är det någon som aldrig har sagt något som har sagt ting din själ? Jag frågar. Du har aldrig sagt, Emma. Fantastiskt. Ja, men då är du bland de som Uppenbarelseboken 14 skriver om, vers 5. De där som aldrig har uttalat något som var fel. Så bland de heliga rena helt och hållet. Okej, förra gången talade jag om det här. Varför jag nämnde några orsaker varför vi lovar saker och varför vi uttalar oss för hastigt. Och speciellt det här med löftena. Va? Och förra gången talade jag om det här att ge löften under omgivningens press. Jag kanske tog lite speciellt just det området, därför att det är så många kristna som jag känner i våra frikyrkliga kretsar i alla fall. Och speciellt i karismatiska kretsar där man till exempel ger ett löfte angående offret. Och där folk i en atmosfär av när det är lovsång och blir det en riktig charmig talare som är kapabel, så kan han faktiskt få människor att offra sina kläder nästan i kollegboxen. Jag ska berätta en sån situation. Här sitter någon från Aspenkyrkan idag. Kanske minns inte det, men jag minns väldigt bra det här tillfället. Det var gudstjänst och jag kom precis hem från en resa. Och då frågade ingen annan än KG Andersson, hör du, ja, men om jag vill säga några ord till kollekten. Och jag avskyr kollektal, ärligt sagt. Det vet ni här i Skogakyrkan, om någon talar mer än 2 minuter så tar vi honom ner härifrån. Och jag verkligen gillar inte kollektalen. Jag vågar säga ibland för andra skull, men om man talar för sin egen sak, det är hemskt. Och när KG frågade mig om jag skulle göra det, så sa jag okej, lite förhastat löfte. Och sen när jag satt där i första bänken så fick jag ångest. Varför sa jag det här? Så började jag be i tungor. Sa gode Gud, vad har jag dragit mig in i? Och när jag börjar be i tungor efter några minuter, så upplever jag att den helige ande säger till mig: säg till folket att tömma sina plånböcker. Och ni vet att säga det i Aspenkyrkan, där genomsnittlig människa är civilingenjör och doktor i någonting. Nej. Men det tänkte jag att de kommer aldrig gå med på det. Men jag vet en sak, jag var så förkrossad i den stunden av Guds nåd och det här att han har frälst oss. Och jag kan ärligt säga att då var jag ännu ogift, tror jag. Och jag hade inte så fet lön, men jag hade ganska mycket pengar för en gångs skull i min plånbok då. Och jag tänkte, nu har du uttalat domen över dig själv. Och jag minns bara att jag böjde knä på estraden och bad verkligen förkrossad och tackade Gud för frälsningen, evigheten. Och sen tog vi kollekten. Det var för ungefär 30 några år sedan faktiskt. Vanligtvis, som jag minns, då brukar komma in i kollekten mellan 8 och 12 000 i cash. I där kollekten kom det 65 000 kronor. 30 några tusen i cash. Och ett löfte på 30 000 som kom samma vecka in. Och då när gudstjänsten slutade så skulle jag såg att folk går hem. Och då började jag fatta vad det handlar om. Så jag gick till mikrofonen och sa, hörni, varför går ni hem? Vi ska dricka kaffe. Vi har inga pengar att betala kaffe, sa de. Och då sa jag, efter all det här så har församlingen faktiskt råd att bjuda på kaffe. Och då kan jag säga så här att jag försökte en gång till med det här, men det funkar inte. Och förra predikan så nämnde jag faktiskt, men jag avslutade aldrig det där berättelsen. Jag är en god vän, jag nämnde att flesta av er vet vem han är, om jag skulle nämna namnet, det spelar ingen roll. Han var på en gudstjänst och det var en sån där atmosfär, ni vet. Och nu ska vi offra, om du inte har pengar med dig så kom igen, du får papper och skriv ett löfte här. Och han skrev 30 000 spänn. Och när han kom hem så sa han, vad har jag gjort i hela världen? För han förstod att det var både manipulativt och det var under pressen av atmosfären och allt annat. Och då är det otroligt lätt att säga någonting som du egentligen inte menar. Och när han kom hem så tog han telefonen och ringde tillbaka och sa, jag ångrar mitt löfte. Då skulle man kunna säga så här, men varför lovade du då? Håll löftet. Men jag tror att det som jag läste från fjärde Moseboken 30 kapitel. Jag tror att det finns stunder, om ni inte vet vad det står där. Det står skrivet i 30 kapitel fjärde Moseboken om en flicka som är i familjen och som i sin ivrighet lovar någonting. Och hennes pappa hör vad hon har sagt. Och om pappa bedömde hennes löfte som orimlig, då hade fadern faktiskt auktoritet att ta tillbaka det löftet. Och även om en gift kvinna gjorde samma sak. Och om mannen hörde vad en gift kvinna sa och inte reagerade på hennes löfte och det löftet skulle drabba hela familjen, då var han medskyldig i vad hon har lovat. Men om han reagerade, då blev hon fri från sitt löfte. Och då tänker jag så här, uttalade orden, det som Jesus säger, att det är inte det som kommer in i människan som förorenar henne, utan det är det som går ut ur henne. Och de här uttalade orden, jag är väldigt glad att jag har en advokat som är mycket klokare än jag. Och även när han säger att jag i ivrigheten uttalar något, då ser han mycket mer än jag ser i min själ. Ni vet, Job sa, när jag talade, talade jag i okunnighet. Och ni vet, det handlar inte bara att tala om i okunnighet om Gud. Utan det är väldigt mycket vi ser i okunnighet, utifrån okunnighet om oss själva. Jag känner inte mig själv. Jag känner inte mitt hjärta så som Gud gör. Och jag går ut med orden ibland utifrån okunskap om mig själv. Och det är därför Bibeln bland annat säger att vi ska vara försiktiga med våra ord. Och jag måste säga att jag sörjer, jag nämnde förra gången i ett annat land. Jag har mött människor som är skyldiga 500 000 kronor och mer. Därför att pastorn var en manipulativ typ. Och tog alla pengar till sitt eget konto medan han talade om att det här ska gå till församlingen. Nu när jag ser det här, låt mig få se så här. Det här är ingen anledning att inte offra. Det är ingen anledning att säga, ja, bara jag hör någon där, så då aldrig mer. Nej, Guds principen om givandet står för alltid. Men vi måste våga urskilja. Därför det är altaret som helgar gåvan, det är inte gåvan som helgar altaret. Och lägger jag gåvan på ett orent altare så kommer inte att skörda något bra. Givandet i sig automatiskt är ingen garanti för välsignelse. Okej, Så jag vill gå vidare nu och gå till några andra orsaker av det här. Varför dessa bördor finns i våra liv. Och sen ska vi gå till i slutet till det här att be för varandra och att bli fria helt enkelt ifrån all detta. I predikaren 5:1-5 så ser den vise Salomon just om detta. Han säger: förhasta inte med din mun, ge inte för fort löftena. Och den, han säger så här: ha inte bråttom, ha inte för bråttom med att öppna munnen, och yttra dig inte förhastat om någonting inför Gud. Och vers 5 säger då vidare: låt inte din mun förleda dig till att synda, och säg inte till sändebudet att det var ett misstag att lova något. Varför skulle Gud behöva bli vred för dina ord och förstöra vad du har gjort? Och det här är, jag menar, vi är alla överens om att om någon uttalat ett löfte till oss, och speciellt i en situation där vi verkligen behöver hjälp, och den personen säger: oj, du, jag förhastade mig. Visst är det jobbigt att få vara med om det, va? Och det är likadant om vi går ut med ett löfte till någon annan och inte uppfyller det. Att det lämnar väldigt, väldigt tragiska konsekvenser i människornas liv. Så, i ordspråksboken, jag läser lite mer ordspråksboken, där finns mycket gott om det här. Mycket goda råd. I kapitel 21 och vers 23 så står det skrivet så här: den som vaktar sin mun och tunga skonar sig själv från bekymmer. Får jag bara ta ett sånt där banalt exempel? Du ser någon som har alldeles för mycket att göra, kanske din granne eller någon annan. Och du säger: hör du, jag kommer att hjälpa dig på torsdag eftermiddag, jag ska komma och hjälpa dig. Och så börjar saker dyka upp innan torsdag eftermiddag, och du märker att du kan inte göra det som du har tänkt göra. Hur känns det när du har fattat vad du har lovat? Jag menar, det där stund eller det där tiden från löftet som gick ut ur min mun och den där torsdag eftermiddag, det blir inte roligt. Eller hur? Och det är inte konstigt att Salomon säger då: den som vaktar sin mun och tunga skonar sig själv från bekymmer. Jag måste erkänna att jag har blivit väldigt seg på att lova saker. Vi har på Balkan ett ordspråk, troligtvis finns det på svenska också, men jag minns inte hur. Man brukar säga på Balkan att innan du säger någonting så stek dessa ord några gånger. Eller låt dem gå igenom elden så att du inte behöver svälja någonting som du inte kan uppnå eller uppfylla som du har sagt. Okej, okay, så det där första punkten om att ge löften i en atmosfär där man spelar på känslor. Och jag måste säga, förstå mig, nu kanske låter det negativt, men jag vågar säga det här därför att jag tror att Gud är mån om sin brudförsamling. Bruden har blivit slagen på så många olika sätt, utnyttjad. Vet ni vem som är mest eller lättast lurad när det gäller offrandet? Det är bruden. Det är människor med brudhjärtan. Därför att de tror att de gör, nej, inte de tror, de gör allt utifrån kärleken till sin brudgum. Och det finns sådana som använder det väldigt bra. Jag minns på ett möte när jag var i vårt land här. Och det var en predikant som var så manipulativ. Han tog människor, vem vill vara kom fram och skriv på här och vi ska välsigna det. Men vad i hela världen handlar det om? Jag minns en gång när vi var i ett annat land och jag bestämde mig vad jag skulle ge. Och predikanten talade om offret mer längre än hela predikan. Och jag, ju mer han talade, desto värre var det för mitt samvete. Och jag tänkte inom mig, om jag inte nu ger mer så kommer jag synda mot Gud. Och jag gav mer. Den sekunden jag lade pengarna i offerboxen så har jag en röst inom mig som säger: de där pengarna är värdelösa i mina ögon. Du gav inte dem därför att du älskade mig. Så att säga, du älskar mig så du ville ge mer. Utan du gav det därför att han tryckte på. Okej, nu lämnar jag det och går vidare till de här andra, jag ska nämna några orsaker varför vi förhastar oss med våra löften och med våra ord. En av situationer som gör att vi kan väldigt fort tala, det är det som Job säger i kapitel 7. Och då säger Job i kapitel 7 så här, vers 11. Han säger så här: därför kan jag inte hålla tyst. Jag måste få tala ut min ångest, klaga i min själs förtvivlan. En av de situationer som liksom får oss att uttala oss på ett sätt som vi inte skulle vilja uttala oss, det är när vi befinner oss i en svår situation. När själen är helt enkelt i obalans, så att säga. Och i själens bedrövelse så kan vi uttala ord som vi ångrar efteråt att vi har uttalat, eller hur? I första Samuels boken också en sån situation, det är Hanna som är barnlös. Hon går till templet och hon är så bedrövad att hon inte kan få barn. Att hon går in i templet och så står det skrivet i vers 16, kapitel 1, förlåt. Eller om man bara beskriva situationen, där sitter det här Eli, prästen som hade i den situationen inte så mycket med Gud att göra. Han var ganska avfällig och uppenbarligen misstolkade hela hennes beteende. Det är sånt där typiskt religiöst systemets atmosfär där en ledare har ingen urskiljning i den helige ande, utan han bara bedömer människor efter deras yttre beteende. Och när hon kommer in, hon är så bedrövad. I åratal har hon lidit av det här att hon ville ha ett barn och inte kunde få barn. Och när hon böjer sina knäder, eller hur hon bad nu, så talar hon inte högt. Och han tänker, ja, hon har druckit, hon är berusad. Tänk att bedöma en bedrövad själ på ett sånt klumpigt bedömande, fördömande sätt. Och då säger hon till honom så här att... Han sa, tro inte att jag är en dålig kvinna. Jag har bett här i min sorg och förtvivlan. Och om ni läser lite tidigare, vad har hon bett? Då i vers 10 så står det skrivet så här. När hon bad, Hanna var djupt bedrövad och grät medan hon bad till Herren. Hon gav honom följande löfte. Härskarornas herre, se till mig, till din tjänarinna i min stora sorg. Om du kommer ihåg mig, om du inte glömmer bort mig, utan ger mig en son, så ska jag ge honom till Herren för hela livet. Och ingen rakkniv kommer någonsin att röra vid hans huvud. Oj, 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 oj. Tänk om du var där när Hanna bad. Om hon bad högre. Skulle inte några av oss kanske lägga liksom armen på hennes axlar och säga, Hanna, ta det lugnt nu. Det är inte så lite att lova att om du får sonen att han ska bli Herrens för alltid. Det är inte så lite löftet. Är du säker på att du vet vad du talar om? Och ni vet, när Hanna fick Samuel och när hon ville, när de skulle gå då till Silo att offra för första gången efter att hon fick sin son. Hanna ville inte gå med sin man. Och självklart tänkte han att nu har hon glömt sitt löfte. Och han säger till henne, men hallå, ska du inte gå? Du har lovat det där grabben till Gud. Men hon var klok kvinna och hon sa, vad har Gud för nytta av det här lilla bebisen? Han kan inte amma bebisen. Det är jag som ska amma honom. När han har blivit avant från det, då kommer jag att ge honom till Herren. Men vilket stort löfte, vänner. Herre, om du ger mig en son, ett barn, jag kommer att ge honom tillbaka till dig. Kanske sitter någon här idag som i en nödsituation och du har uttalat ett löfte i din bedrövelse och i ditt behov. Och du har uttalat någonting som du fortfarande är betungat av därför att du har uttalat något som är inte i din förmåga att uppfylla. Och jag skulle våga säga då att det finns faktiskt en utväg. Därför att Herren säger till våra hjärtan, och han, tack och lov, som det där fadern i den familjen vet att hans dotter kanske i sin ivrighet, i sin välvilja uttalade sig utöver sin förmåga. Och jag måste säga att jag tror att det är otroligt viktigt att kunna bli fri från det här. Kunna bli fri från det här. Vi är Herrens brudförsamling. Han vill inte ha en brud som kommer till bröllop betyngad med massa saker och känsla av misslyckande. Och till och med känsla av trolöshet på grund av det att jag inte kunde uppfylla vad jag har lovat. Jag minns en underbar vän till mig nere i Serbien som var affärsman. Och det gick fantastiskt bra för hans företag. Och han sa till mig för många år sedan, 20 år sedan han var nyfrälst. Och han sa till mig, Stojan, den dagen du kommer tillbaka med din fru till Jugoslavien att jobba, du ska veta att jag kommer att stå för alla utgifter som ni behöver. Därefter förlorade han sin fantastiska jobb på grund av sin ärlighet. Hamnar i fängelse i häktet 6 månader och förlorar allt av de resurserna som han hade i den stunden han lovade mig detta. Och jag visste att han kommer att känna en börda. Så när vi möttes en gång så sa jag till honom, du, det där som du lovade oss, du ska veta att jag räknar inte med det och det är inga problem. Jag vet att du ville, jag vet att ditt hjärta är ärligt och jag förstår att det uttalades i en situation när allt var möjligt. Inte kan jag förvänta mig från dig idag att uppfylla någonting som resurserna saknas för. Okej, okay. Så i vår själs bedrövelse kan vi uttala något. Jag menar, vänner, låt oss säga så här. När du och jag går igenom en svår situation och någon kommer oss till hjälp och vi börjar ana att hjälpen finns i det här fallet. Visst är vi snabba att säga, om du bara hjälper mig nu så kommer jag. Så kommer jag. Och sen blir det mer än jag kan. Jag vill gå vidare i Psaltaren 66. Egentligen är det här samma så att säga punkt. Men jag vill läsa från Psaltaren 66. Verserna 13 och 14. Det står skrivet så här. Nu kommer jag med brännoffer till ditt tempel, för jag vill fullfölja mina löften till dig. Så mina läppar lovade och min mun uttalade när jag var i nöd. Jag skulle kunna räkna några människor som kom till mig och var i, till exempel i ekonomiskt behov och sa, Stojan, hjälp mig, jag lovar jag kommer att ge tillbaka. Aldrig få tillbaka något. Man måste vara försiktig när man i sin nöd uttalar löftena. Därför att det är nöden som formar den, inte förståndet i det fallet. Det är känslor som formar det och inte förståndet i det fallet. I Jonas bok har vi fantastiska saker också. Jona i kapitel 2, då är han i riktig nöd. Sitter i en obehaglig bastu. Med massa sjögräs och allt annat runt omkring. Tänk att sitta i fiskens buk där. Och i vers 3 så står det, Jona kapitel 2. I min nöd ropade jag till Herren. Ni vet, i den här boken om alfakursen så finns en illustration där en kille håller i roten av ett träd och nedanför avgrunden. Och han ropar till Gud och säger, Gud, om du finns, så hjälp mig nu. Och så hör han en röst som svarar, jag finns, släpp taget. Och på något sätt är det är som att när vi kommer i nödsituationer, jag tror att han skulle hängande där lova allt möjligt. Och Jonas säger så här, i min nöd ropade jag till Gud. Och sen i vers 8, när mitt liv tynade bort, tänkte jag på Herren och min bön gick till Gud. När bad han, när ropade han, inga roliga omständigheter, när mitt liv tynade bort, Då ropade jag till dig, Gud. Och det är så lätt att glömma efteråt vad jag har lovat honom. Och då i vers 10 så säger han, men med lovsång vill jag offra till dig och hålla mina löften. Räddningen kommer från Herren. Fantastiskt. Jag sa förra gången, när det gäller bara den där punkten, men jag vill bara repetera det. Oberoende vad du har lovat, om vi har mött sitt, liksom vår of, eller om vi ser att vi är inte kapabla att göra det, varför inte ordna upp det med personen som jag har lovat det till? Varför inte gå bara och säga förlåt mig? Jag ville egentligen i mitt hjärta, ärligt och uppriktigt, men jag ser att jag har förhastat mig och det här är en börda för mig. Eller varför inte göra så här? Att du som har fått löftet och märker att den personen kommer inte att kunna göra det, varför inte ta initiativ och säga du är fri? Hur många av oss har upplevt lättnad när någon förlåter skulden som du har? Jag har upplevt det. Jag minns att jag skulle viga en god vän när vi var tillsammans på bibelskolan. Jag var inte så mycket skyldig honom, men ändå. Om du har 1500 i lön och du är skyldig 1000 spänn, det är mycket. Eller hur? Och jag minns att jag skulle viga honom. Då säger han, Stojan, jag vill bara att du ska veta. Därför att Herren älskar dig, så efterskänks din skuld. Underbart. Det är ett svårt område. Så jag pratar om det väldigt ofta. Hur gör man? Jesus säger, ge till var och en som frågar er. Och Paulus säger att den som inte arbetar, han får inte äta heller. Jag brottas med det här, ärligt sagt. Jag brottas med det här. Hur ska man vara klok i det här? Men vi kan börja på den nivå där vi befinner oss kanske. Det där idealet får Gud verka fram i oss, eller hur? Men varför inte befria någon som är skyldig? Jag har gjort det nyligen. Skrivit till en person. Glöm det där. Jag vet att du kommer aldrig kunna ge tillbaka. Okej. Låt oss gå vidare här. Så det är nödsituationen. Jona dummar boken. Oj, 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 oj. Kapitel 11. Det här är bara allvarligare och allvarligare. Dummar boken kapitel 11. Och vi har en man som heter Jefta. Förkastad av sina halvbröder, han var Horas son. Och bröderna, halvbröder till honom, det var deras pappas son men inte deras mammas son. Och de förkastade honom, men han var en skicklig krigare och en fantastisk kämpeman så att säga. När Israel var i nöd så kommer de till honom och säger, kan inte du hjälpa oss mot ammoniterna? Och han går med på det. Och sen försöker Jefta komma överens med kungen i Ammon. Men han lyssnar inte till honom. Och vers kapitel 11 och vers 28 tror jag. Ja, 29. Kungen i Ammon tog ingen hänsyn till vad Jefta hade sagt. Då kom Herrens hand över Jefta. Och han tågade genom Gilead och Manasse och förbi Mispa i Gilead och anföll Ammons armé. Och Jefta gav ett löfte inför Herren. Om du överlämnar ammoniterna åt mig, det här är svårt att läsa, ska det som först kommer mig till mötes genom dörren när jag kommer hem efter att ha besegrat ammoniterna tillhöra Herren och offras som ett brännoffer. I krigets hetta, när du vet att den enda som kan ge seger är Gud, visst kan själen förhasta sig och gå ut med ett löfte som kan ha fruktansvärda konsekvenser. Vers 31 eller 34. När Jefta återvände hem sprang hans dotter, hans enda barn, han hade inga andra, varken söner eller döttrar, ut för att möta honom. Hon slog på en tamburin och dansade, men han fick se henne. Rev han sönder sina kläder, Vem är min dotter? Ropade han. Du får mig att krossas och sjunka genom jorden. Jag har ett löfte till Herren och det kan jag inte ta tillbaka. Hon troligtvis fattar vad det handlar om. Och så säger hon bara till pappa, gör det som du har lovat. Men låt mig få ha 2 månader att sörja över min ungdom. Och jag tror inte att Jefta offrade henne bokstavligen. Därför det var avskyvärt bland Guds folk att offra människor, självklart. Troligtvis gjorde det löftet att hon blev aldrig gift. Men tänk vad pappas ivrighet att hjälpa Guds folk gjorde gentemot sitt eget barn. Jag älskar nu kommer den här stora advokaten, vår himmelske fader i bilden. Låt oss gå till Psaltaren 132. Psaltaren 132, det är något liknande här. Och vi ska titta vad David gör i den här situationen. Psaltaren 132 och jag ska läsa verserna 2-5. Det är David som talar. Han säger så här. Herre, kom ihåg allt lidande som David fick utstå. Han svor en ed inför Herren. Det här är starkt. När du svär en ed, då är löftet väldigt starkt, eller hur? Han svor en ed inför Herren, gav ett löfte inför Jakobs mäktige. Lyssna nu vad David säger. Jag vill inte gå in i mitt hus och jag vill inte lägga mig i min säng. Inte tillåta mina ögon att slutas i sömn eller mina ögonlock att tyngas av slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning om Jakobs, åt Jakobs mäktige. Jag brukar säga så här, när dagens församlingar letar efter en pastor och när man ibland läser annonserna vad de letar efter, då tänker jag bara, må ingen svara på annonsen. Det är ungefär som David gör här. Herre, jag lovar dig. Tänk om Oscar när han kom lovade oss. Hörni, församlingen, nu är jag här. Halleluja. Jag lovar, jag kommer inte sova mer än 4 timmar om natten. Jag kommer att göra det och det och det och det. Jag kommer inte ge mig ro innan denna församling växer 100% på 3 år. Jag lovar det inför Gud och inför er. Jag tror att det finns lite äldre i denna församling som skulle vi klappa Oskar på axlarna och säga, ta det lugnt grabben. Och vi tar inte dina ord på allvar. Men det finns i verkligheten det här. Det finns i verkligheten. Varför blir så många pastorer idag utbrända? Därför att de kommer i ungefär samma situation som David. De ser programmet eller för att verkligen göra intryck på församlingen och deras, vad ska jag säga, duglighet. Så går de ut över, inte bara ut över sin förmåga, utan långt ut över vad Gud vill med dem. Jag var glad när jag kom till Skogakyrkan att jag lovade er bara 2 saker. Och det är att umgås med människor och predika Guds ord. Och jag tackar Gud, jag har sagt det många gånger, för denna församling som jag vet aldrig någonsin har lagt någon börda på någon som Gud inte vill lägga på denna person. Jag menar, var finns i Bibeln beskrivning för pastortjänsten på det viset som det tillämpas idag och praktiseras idag? Det finns ingen Bibeln som har den gåva. Det finns ingen Bibel som har en gåva som heter bra administratör, bra själavårdare, bra demonutkastare, bra predikant, bra det, bra liksom allt. Det finns inget sånt. Och vet ni vad jag gillar i det här? David eld och lågor säger, Gud, jag lovar dig, jag kommer att skaffa en plats åt dig där du kan vila dig. Och Herren, liksom lite nonchalant, så där säger bara till honom så här. Han säger så här, och då säger han vidare, David, i vers 7. Låt oss gå till hans boning, falla ner inför hans fotpall. Res dig, Herre, gå till din viloplats, du och din makts ark. Och då säger Herren, vidare så här. Herren har svurit i vers 11. Herren har svurit David en ed som han kommer aldrig att ta tillbaka. Lite skillnad när David svär till Gud och ger ett löfte. Och när Gud kommer och säger: David, det är bra. Jag vet, ditt hjärta är underbart. Jag älskar ditt hjärta. Men David, vet du vad? Allt detta som du har uttalat, det betyder nolla inför mig. I den bemärkelse, jag kommer inte ta ditt löfte på allvar, därför det här kan du aldrig uppfylla. Och ni vet, om jag ska nu vara lite kaxig, det här blir lite karikerad teologi. Men låt säga så här, när jag ser och läser dessa ord vad David säger: Gud, jag lovar dig, jag kommer inte sova, vet du vad Gud, jag kommer att göra det och det, jag kommer. Då tänker jag så här, jag kommer att skaffa viloplats åt dig. Och då säger Gud: David, viloplats åt mig, det är den platsen där allt kött är stilla. Och ditt kött är inte stilla just nu. Det är ungefär när vi sjunger sån: vila, vila, vila i Gud, liksom. Man svettas och vill säga: Gud, vi försöker skaffa viloplats åt dig. Men vila själva först. Jag tror att jag nämnde här, jag ska inte nämna församlingen, vilken det var. Jag var på en konferens här. Och lovsången, ni vet ibland lovsången, när det börjar liksom, man svettas. Man försöker, tänk vilket jobb att dra himmelen ner till församlingen. Snälla någon. Och alla planeter och allt. Och jag bara minns, de försökte och försökte. Och 45 minuter så var det svett, blood, sweat and tears. Och till sist skulle kollekten tas. Och den där lovsångsledare, han var så utpumpad på all kraft. Så jag såg, han tog gitarren i all hjälplöshet, slog en akkord. Och när han slog den där hjälplösa akkorden så kom Guds närvaro bara över hela församlingen. Nu har du spenderat din kraft. Nu ska jag bara komma med det som du inte behöver. Så det är det Gud säger till David. David, jag vet, jag känner ditt hjärta. Men det löfte du gav mig, det är inte gällande inför mig. Jag befriar dig från ansvaret. Jag befriar dig från ansvaret att uppfylla det. I Psaltaren 30, då är det här punkten ska jag kalla för uttalade löften i framgångsstunden. Det som min vän gjorde när det gick bra för honom. Psaltaren 30, då står det skrivet så här i verserna 7 och 8. Det står skrivet så här, 30 och verserna 7 och 8 borde det vara, ja. Det står skrivet så här: när jag levde i min trygghet sa jag till mig själv, ingenting kan rubba mig. Här i din godhet ställde du mig på en fast berggrund, men när du vände bort ditt ansikte från mig blev jag skräckslagen. Jag tror det finns en princip i Guds ord som vi har väldigt svårt med. Om ni läser Jeremia, om jag inte var kristen och läste Jeremia, jag skulle tycka att Jeremia var schizofren, profeten Jeremia. För att i ena stunden när de där kommer från Babylon och eller när de inte vill gå till Babylon, så säger Jeremia till dem: gå till Babylon, Herren ska vara med er. Och de tänker: du är inte klok. Ska vi gå i fångenskap? De som inte lyssnade på honom, de råkade ut för svåra grejer. Sen kommer efteråt, många år, kommer en annan grupp som säger till honom: hörni, hör du Jeremia, säg till oss, fråga Herren vad han vill, säg till oss. Vi ska göra allt vad Herren säger. Och då säger Herren till dem: ni ska inte gå någonstans, stanna kvar här. Herren visste att de ville gå till Egypten. Och så tänker man: Jeremia, till dem säger du gå till Babel, det kommer att bli bra. Till dem som vill gå till Egypten, till dem säger du stanna här. Vad är det du håller på med? Jo, han håller på med det som är rätt. Han hör Guds röst, han vet precis vad Gud vill. Och det är det som det handlar om. Men ibland tänker jag så här, det är precis som David säger här. när det gick bra för mig, då kände jag mig, men nu, det är inga problem. Så jag menar, jag kommer hjälpa dig. Herre, du gömde ditt ansikte och jag blev förskräckt. Jag kommer att avsluta den här punkten och sen blir det kanske en punkt till och sen ska vi be tillsammans. Det är Petrus, ni minns alla, eller hur? Matteus evangeliet 16:15-17. Jesus säger, vem ser folk att jag är? De säger så, Petrus säger, du är Messias, Guds levande, den levande Gudens Messias och så. Och Jesus säger till honom, Petrus, bara att påminna dig, det här får man inte genom att studera eller nå, det är uppenbarelsen från Fadern. Men vad hjälper det? Vi blir alla väldigt glada när vi lyckas och får något i, eller hur? Och det lyfter oss upp lite grann, eller hur? Och ibland lyfter en succé, en framgång, och så högt så att vi ser på saker utifrån ett perspektiv som egentligen hindrar oss att se på saker på ett realistiskt sätt. Och Petrus från den höjden som succé tog honom till ser nästa gång när Jesus säger, alla ni kommer att svika mig och lämna mig. Petrus säger, Jesus, ta det lugnt nu. Du vet vem jag är. Minns du vad jag sa om dig? Jag kommer, om alla lämnar dig, jag kommer inte att lämna dig. Visst är det lätt att ge stora löften när jag har lyckats, eller hur? Eller hur? Kära någon. Och då i kapitel 26 och vers 33 så säger Petrus till Jesus, om alla går ifrån dig, jag är beredd att ge mitt liv för dig. Nu sitter Stanley här och jag ska nämna Kjell. Jag minns en resa när vi var i forna Jugoslavien, Kjell Sjöberg, och vi var på böneresa. Och vi var i min hemstad i Novi Sad. Jag var fortfarande ung och liksom liten tupp, vet ni. Och jag minns när vi stod på Stora torget i min hemstad, det finns en staty där. Och Kjell och jag är där och jag säger till Kjell, Kjell, vet du vad? Jag drömmer om att dö för Jesus här. Och Kjell blev så imponerad. Kjell sa bara, Stojan, en sak är det vad du drömmer om. En annan sak är vad Gud vill. Och jag blev som en ballong som bara... Och idag... Ska jag vara ärlig så hoppas jag att jag behöver inte dö på den torret, i det torret. Jag kommer att göra om Gud ger mig kraft. Men aldrig i min egen kraft. Aldrig i min egen kraft. Det är skönt att ha andliga fäder och mödrar som kan höra. Och kanske balansera ut. Ni vet, ibland tänker man, ibland det är en annan sak om någon är bromsare, ni vet. Som en broder sa, vissa människor de är döpta i stärkelse och smoda med bromsolja. Men det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar om det här när jag i min ivrighet uttalar något som kan bli bara en börda för mig. Då är det skönt att det finns andliga fäder och mödrar som hör och ser mitt hjärta. Men som har lite mer förmåga att balansera ut hela saken. Jag var väldigt glad faktiskt när Nikita sa, när vi träffades här för några dagar sedan. Och just det här att vara medveten. Att vara medveten att i själva åldern finns en ivrighet som inte är alltid så gudomlig. Eller hur? Och att stödja det äkta och finnas där. Det är fantastiskt. Och att kunna befria varandra från dessa bördor som vi kanske får över våra liv när vi uttalar oss förhastat utifrån nöd, utifrån själens svåra situation eller utifrån framgång och självförtroende så att säga. Ska vi be tillsammans? Jag lämnar punkterna som är kvar till en annan gång. Vi ber tillsammans. Herre, du som känner vår själ och du som endast har förmåga att gå in i de delar av vår själ där vi inte kan med vår blick nå. in i. Herre, vi kommer till dig nu och vi tackar dig att du är den store, fantastiska advokaten. Och du kan gå till Fader nu i denna stund och ta ansvar för det som vi utifrån okunskap om oss själva kanske sagt. Herre, vi ber om förlåtelse och jag ber Herre att du i denna stund nu hjälper varenda en av oss som kanske bär på den bördan. Får jag bara fråga dig, om du har en sån börda oberoende av vilken av de här situationer har förorsakat det förhastade uttalande. Kanske löfte här, kanske en kommentar. Och du vill bara bli fri, kan du bara lyfta upp din hand så ber vi. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig, varenda en av er. Herre, vi ber nu i Jesu underbara namn att dessa våra underbara syskon ska kunna bara lämna den bördan inför korset. Bara tackar dig, helige ande, att du renar deras själ från det här. Prisar dig för det här. Tackar dig för det här. Välsigna dem och kom nu med din frid över deras själ, Herre. Herre, vi ber att vi ska inte vara fega att ta ansvar, inte vara fega att lova. Men vi ber om visdom, vi ber om urskiljning, vi ber om förmåga att känna igen den helige andens initiativ och följa det, för att när vi följer det då ger du också kraften och resurserna att kunna fullfölja det. Tack Fader i himmelen att du hör oss i Jesu namn. Amen.